Idag möter vi biskop Anders Arborelius på det svenska kollegiet i Rom. Vad för dig till Rom denna gång, biskop Anders?
Till Rom är det alltid så mycket som lockar och drar. I första hand är det nu att besöka det svenska prästkollegiet där våra seminister har fått sina utbildning. Sen är det också besök i några romerska kongregationer och en hel del annat som alltid.
Du är relativt nyligen hemkommen från en resa till Irak. Var det din första resa till landet?
Det var det. Det har planerats sedan länge eftersom vi har en så stor del irakiska katoliker i Sverige. Men säkerhetsläget och situationen i Irak har gjort resan möjlig först nu.
Vad lämnade starkast intryck?
Ja, alltså människors oerhörda gästfrihet, vänlighet, öppenhet och något som förvånat nästan alla hade släktingar och kontakter i Sverige. Nej, vi svenskar är ju mycket okunniga om att det finns en stor kristen minoritet i hela Mellanöstern, men som nu tenderar att lämna den del av världen.
Vi talar ofta om förföljelser av de kristna i Irak. Hur påverkas tron av att man är förföljd?
De kristna har ju levt i 2000 år i Irak. De har varit utsatta ständigt för förföljelser, svårigheter och trakasserier. Så på något sätt är de ju vana vid det. Och man kan ju säga att även idag i Irak är det väldigt olika. I vissa områden, som i de kurdiska, försöker man ju ge de kristna utrymme och plats. I andra områden där det råder kaos kan det vara då terroristgrupper som attackerar dem av religiösa skäl. Men kanske ännu mer då kriminella som kidnappar eller försöker pressa ut pengar av de kristna eftersom man tror att de är välbärgade och har obegränsade tillgångar. Det är alltså en mycket mångskiftande situation. Men tyvärr är det så att de flesta kristna har förlorat tilliten inför framtiden i det egna landet.
Och vad händer då med tron när man kommer till Sverige som flykting eller invandrare från Irak?
Tron är ju ofta det som bär människor, som hjälper dem att komma till rätta i ett nytt land. Och vi ser ju att väldigt många kaldeiska och syrisk-katolska iraker håller fast vid sin kyrka och försöker bevara tro. Sen får man ju inte glömma bort att man påverkas då av en sekulariserad miljö som då för vissa kommer att ta överhand. Och ser ju alltid när man kommer till ett nytt land att tron sätts på prov. För många kan det vara att den fördjupas, blir mer personligt buren. För andra kan den försvagas och leda till att man mer eller mindre omärkligt glider bort från kyrkan.
Hur ser den katolska irakiska kommuniteten ut i Sverige idag?
Vi kan säga att den är starkast förankrad i Södertälje och Eskilstuna, där man då har egna kyrkor som besökts av väldigt många katoliker. Också på andra ställen i Mellansverige finns det då en utbyggd själavård. Men nu märker vi att de sprider sig ut över landet och då kan det vara svårt att nå dem. För det är alltså inte så att en orientalisk katolik automatiskt besöker en latinsk katolsk kyrka. En del går kanske till en protestantisk gudstjänst eftersom man från det egna landet då inte är vana vid att skilja mellan konfessionerna i samma grad som vi. Man besöker alltså utan svårigheter i Irak ortodoxa och katolska gudstjänster. Och då tar man över samma mönster till Sverige. Och det är ju så att katolska kyrkor finns inte på så många ställen i landet.
Har den katolska kyrkan någonting att bidra med till integrationen i Sverige?
Ja, jag tror faktiskt att vi i all ödmjukhet skulle kunna bidra lite till att överbrygga då den ständigt ökande segregationen mellan infödda och invandrare. Som alltså blir väldigt stor påtaglig i våra storstäder där boendesegregationen verkar bli allt mer akut. Och många hävdar ju att Stockholm är Europas mest segregerade huvudstad. Problemet i Sverige är ju att vi inte har någon uttalad främlingsfientlighet i större grad, utan vi har en slags nationalism light skulle man kunna säga. Även, vad ska vi säga, mer öppna människor som då i ord uttrycker sin respekt för invandrare, när man kommer allt för nära in på i boendemiljön, i skolmiljön, flyttar man ut utan att säga det öppet. För det är ju inte politiskt korrekt i Sverige. Och det gör ju alltså att vi får större och större avstånd i våra storstäder mellan invandrare och infödda. Och här tror jag att den katolska kyrkan har ett recept att erbjuda. Just eftersom vi på tronsplan binds ihop oavsett vilken nationalitet vi har. Vi har alltså vissa gemensamma grundvärden som vi kan samlas omkring. Och att man måste mer och mer i Sverige försöka hitta en slags gemensam värdegrund som både svenskar och invandrare kan bejaka. Eftersom vi lite har förlorat det här perspektivet i Sverige, där ekonomiska frågor och annat tycks överväga. Och här tror jag att vi skulle kunna tillsammans med andra aktörer kunna erbjuda någonting att arbeta med så att vi i Sverige tar itu på allvar med integrationsproblematiken som vi lite har försummat.
Vi ser fram emot påvens sociala encyklika som kommer om en månad drygt.
Ja, alltså jag tror att en sådan encyklika skulle kunna inspirera människor av god vilja, oavsett tro, att ta itu med dessa problem vi brottas med då i västvärlden. Alltså en uttunning av andliga värden som samtidigt då väcker en andlig hunger. Och då fixeringen vid ekonomiska och andra frågor. Så jag hoppas att också i våra nordiska länder den här encyklikan ska kunna ge inspiration för samtal och dialog över gränserna.
Finns det en oro? Upplever biskopen en oro i Sverige nu när finanskrisens vågor väller över?
Ja, alltså jag skulle säga att inte minst bland invandrare finns det en oro eftersom det trots alla vackra ord är de som först får lämna sina jobb. Därför sätts ju de sociala skyddsnäten verkligen på prov. Samtidigt kan vi säga att många i Sverige har ju då en grundmurad tilltro till att det sociala systemet alltid ska hålla, att det ska hjälpas, att det ska finnas möjlighet. Kanske lite naivt i en sån här tid, men ändå. Samtidigt får man ju säga att en sån här ekonomisk kris kan ibland leda människor till att söka trygghet i andra värden än i ekonomi och ständig tillväxt. Och det är väl där vi hoppas att de kristna kyrkorna och de andra religionerna också kan hjälpa människor att försöka få en mer avspänd syn på det här med konsumtion och ekonomi, att det inte alltid är världen. Så kanske det också kan ge tillfälle till oss få ut vårt budskap till människor som kanske är mer öppna just i en krissituation. Och inte bara då tänker på konsumtion och ekonomi, utan frågar sig, var har vi vår djupa trygghet i tillvaron, oavsett hur vår ekonomi fungerar?
Om vi nu förflyttar oss till Sverige, den 1 april faller beslutet om äktenskapets framtid i Sverige. Vilken ser du, biskop Anders, som bästa lösning i den här frågan?
Så vi hade ju i första hand velat bevara den nuvarande lagstiftningen som vi då menade gav utrymme. I andra hand hade vi då förespråkat att man skulle ha en civilregistrering och sedan så att säga avskaffa den vigselrätt som de olika kyrkorna har. Nu blir det ju varken det ena eller det andra, utan allt lutar ju mot att vi får en så kallad samkönad äktenskapslagstiftning. Vad det då kommer innebära rent praktiskt för kyrkorna är väl svårt att veta i det här läget.
Vad innebär det för den katolska kyrkan?
Alltså för oss tror jag inte att det kommer innebära så stora förändringar, eftersom vi kommer att fortsätta att viga man och kvinna som alltid. Och hittills finns det inget som tyder på att man kommer att införa någon slags vigselplikt för de som vill hålla fast vid det här. Men mentalt förändras ju synen då i samhället, och det kan ju påverka oss indirekt.
Sen i jula så har påven vid flera tillfällen attackerats i svensk media. Har det varit svårt att bemöta dessa reaktioner, och hur har den katolska kyrkan i Sverige valt att reagera? Ska man vara tyst? Ska man svara? Ska man gå till försvar?
Det är riktigt att den senaste tiden har varit ganska stormig. Det gäller väl över hela världen, men också i vår lilla avkrok av världen har det stormat mycket i media kring de här frågorna. Och efter fattig förmåga har vi från kyrkans sida försökt besvara det här på ett balanserat sätt. Ibland har vi då lyckats föra ut våra synpunkter och det har tagits emot. Kanske speciellt när det gäller då frågan kring de 4 exkommunicerade biskoparna. Tycker jag att man har försökt i alla fall lyssna till våra synpunkter. Sen är det väl så att inte alla har kunnat uppfatta de här distinktionerna. Det är alltså påtagligt att stormen har då spets på. Och det som då är oroande att det har då också i kölvattnet kommit mycket hatiska och mycket, vad ska vi kalla det, oreflekterade uttalanden som då bygger mer på antikatolska känslor än på fakta. Och det är det som då oroar oss speciellt. Vi är alltid beredda att diskutera sakfrågor naturligtvis på ett lugnt och sakligt sätt. Men när det då blir rent typ antisemitiska uttalanden. För det finns ju också en antikatolsk tradition i Sverige som ofta då får duft under vingarna när det blir någonting som händer. Då är det väldigt jobbigt, inte minst för vanliga katoliker och för de som arbetar i media, att överösas då med hatmejl och känslomässiga reaktioner.
Den katolska kyrkans budskap väcker starka känslor i det svenska samhället. Varför är det så?
Jag tror att det gäller inte bara det svenska samhället, utan det gäller ju att vi nu får en sekulariserad och helt annan livssyn som präglar många människor, som vi då kan karaktärisera som konsumism. Alltså man har tagit över lite från den delen av världen, en slags livssyn att världen till för att konsumeras. Och det gäller då också synen på mänskliga relationer, på sexualiteten inte minst. Och då väcker det starka känslor. Och då ofta den katolska kyrkan säger att det finns värden som vi måste respektera. Det finns bud, det finns saker som vi inte kan tillåta oss. Även om man då säger det lugnt utan att vilja påtvinga någon annan den egna synen, väcker det en väldig känsloreaktion.
Påven har just kommit tillbaka från Afrika och den afrikanska kontinenten tackar honom för hans närvaro och hans hoppfulla budskap och för att ha uppmanat dem att inte underskatta sin stora potential. Men både den afrikanska tacksamheten liksom påvens analys av Afrikas utmaningar kom i skymundan i västerländsk media på grund av påvens ord om kondomer och AIDS. Medan de i Indien och Afrika som konkret arbetar med att bekämpa AIDS-spridning, medan de håller med påven, så var rösterna i den västerländska medien mycket upprörda. Vad är ditt svar till media i den här frågan?
Det är riktigt att i väst är man då väldigt koncentrerad just på ett enda begrepp, ett enda ord. Och det gör att man väldigt aggressivt reagerar när påven då försöker analysera Afrikas situation utifrån Afrikas förutsättningar, skulle jag säga. Alltså i Europa är man ju fortfarande lite patriarkaliskt inställd. Allt ska ses utifrån vårt sätt att bedöma AIDS-frågan och kondomfrågan. Och då blir man nästan hysteriskt aggressiv. Och det är väl det som då är svårigheten, att man inte har hittat ett sätt att tala lugnt och avspänt om de här frågorna, utan att ja, det blir sån här starka reaktion. Därför är det ju glädjande att man i Afrika verkligen har förstått att påven vill ge Afrika en större plats på världsplanet än den har. Och att Afrika då själv måste betona sitt sätt att gå vidare, trots alla svårigheter man kämpar med. Trots krig, trots förtryck och trots då den här ekonomiska utsugningen av Afrika som fortsätter och där västvärlden ännu inte har gjort upp med sitt förflutna. Nu kommer ju också Kina in på det här. Så det finns alltså väldigt stora frågor som man då lite sopar under mattan och håller fram det här med kondom och AIDS som en slags universal lösning.
Påven uppmärksammade även Afrikas förmåga att relatera till det heliga och att leva i ett sådant perspektiv. Är det någonting som Afrika kan lära oss?
Det tror jag. Vi märker ju att mer och mer kommer afrikanska präster, systrar, ordensfolk till Europa. Och deras sätt att förkunna kristendomen väcker ofta genklang i det sekulariserade västerlandet, där man på något sätt behöver ett tillskott utifrån för att de inte fastnar i hedonism och konsumism. Så jag tror att vi i den rika världen behöver lära oss att bli mer ödmjuka och lyssna till Afrikas röst på många områden.
Vi närmar oss påsk. Ett par ord nu, fastans sista veckor inför påsken.
Ja, påsk är ju det som präglar oss kristna. Att vi tror på den uppståndne Herren, att han har verkligen besegrat allt vad synd, ondska, lidande och död heter. Och det är just den tilliten till den uppståndne Herren som kan ge oss kraft i livets större eller mindre svårighet. Och som också kan hjälpa oss då att engagera oss i världens stora problem. Att inte bara tänka på vår egen lilla mysiga och ekonomiska trygghet, utan verkligen engagera oss mer utåt. Och det tror jag just i den här tidsfasen är det väldigt viktigt att vi får ett större engagemang, större hängivenhet, både för vår tro och för vår nödlidande nästa, vare sig hon är granne i höghuset i Tensta eller lider i flyktinglägen i Sudan. Alltså påsken måste skaka om oss verkligen och få oss att se den uppståndne Herrens närvaro i otaliga gestalter, otaliga former. Så med det vill jag önska alla lyssnare också en välsignad glad påsk i den uppståndne Kristi fulla ljus och härlighet.
Tack biskop Anders.
Tack själv.